Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Värdetransportrånaren av Harry Nykänen och Matti Sarén i översättning av Mattias Huss. Uppläst av mig, Carl Jakobsson. Prolog. Tidigt på morgonen träffas vi på den överenskomna parkeringsplatsen. Alla andra är redan där, liksom de stulna bilarna som kördes dit redan igår. Vi sitter tysta i bilarna och lyssnar på radion. Jag är trött och nervös, för jag har onda aningar om det här jobbet. Jag känner att jag inte har sett över säkerheten ordentligt. Inte tagit ansvar som ett proffs. Jag har suttit och supit för mig själv hela veckan, även om jag slutade igår och är helt nykter nu. Strax efter 8 på morgonen visar GPS-sändaren som vi fäst på värdetransporten att bilen rör på sig. Jag följer dess rörelse på telefonens skärm. Planen drar igång. Två killar hoppar in i lastbilen som vi tidigare stulit i Helsingfors och ger sig iväg. En annan står redo att kapa ledningarna till väglagskamerorna vid vägen. En tredje står beredd med en spikmatta för att stoppa motorvägstrafiken mot Åbo. Jag hoppar in i bilen med en kompis och kör iväg efter lastbilen. En annan bil följer efter oss. Jag har öronsnäckor och håller kontakten med alla bilar. Vi kommer ut på motorvägen och hinner upp i värdetransporten. Jag följer efter den tills jag ser stoppskylten. Lastbilen som står parkerad vid vägkanten och männen i arbetskläder som omger den. Jag gasar och passerar värdetransporten. När jag är framme vid lastbilen bromsar jag. Värdetransporten sitter fast, för bilen bakom den har börjat brinna. Den har baksätet fullt av däck för att det ska ryka ordentligt så att trafiken stannar. Båda filerna mot Helsingfors är nu avstängda och värdetransporten är fångad i en fälla. Jag hoppar ur bilen och visar automatkarbinen för värdetransportens förare. Min polare är så full av adrenalin att han avlossar pistolen mot värdetransporten. Jag visar en lapp för föraren med texten "Ut, vi spränger bilen." Föraren kommer lydigt ut. "Öppna valvet", befaller jag. "Jag kan inte." "Dra åt helvete då." "Vart ska jag gå?" "Till Salo, eller vart fan du vill." Föraren skyndar sig iväg, men går åt fel håll. Två av våra killar fäster en sprängram med nästan 1 kilo sprängmedel i sidan på bilen. När en sån detonerar slår sprängkraften in ramens kopparstänger genom bilens sida så att ett fyrkantigt hål uppstår där man kan ta sig igenom. Med min automatkarbin ser jag till att alla utomstående håller sig borta. Nu är ramen på plats och sprängkapseln redo. Det är bara att spränga skiten. Vad i helvete? Flera bilar har stannat i andra filen och folk filmar oss med sina mobilkameror. Den närmaste bilen är bara några meter bort. Det sitter barn i den. Snubben som skulle skära av den motsatta filen har blåst oss. 1 kilo sprängmedel som brann av nu skulle inte vara någon vacker syn. Stoppa sprängningen, skriker jag för full hals åt min kompis. Han är lyckligtvis snabb som fan och sliter loss sprängkapseln från ramen så att den sprängs i luften. Vi dividerar hetsigt om vad vi ska göra. Inte spränga bilen, tycker jag. Jag vill inte att oskyldiga ska dö eller skadas. De andra håller med. Vi dunstar och tar den överenskomna vägen till Helsingfors. Vi sprutar ner bilarna vi har använt med pulversläckare eller bränner dem. Kläderna vi använt under stöten får brinna med bilarna. Den här förbannade stöten, som jag tackat ja till på fyllan och som genomfördes i strid med alla mina principer, har gått käpprätt åt helvete. Till råga på allt har jag också mig själv att skylla för det. Längre ner i skiten än så här har jag aldrig varit. 1. Faderlösa pojkar. Jag har stulit i hela mitt liv och jag avtjänade ett långt fängelsestraff redan som ung. Ändå hade jag många hederliga människor i min närmaste krets, med familj, företag och så vidare. När jag hade flyt och hade villa, fina bilar och restauranger kom dessa hederliga människor hem till mig och till mina restauranger för att äta och svärmade omkring mig. Många av dem tog också emot mina pengar. Alla visste förstås att pengarna kom från brottslighet, att jag tillhörde ett kriminellt gäng och att vi stal och var våldsamma och så vidare. Men de gillade att festa med oss och tyckte att det var spännande att umgås med mig. Men när man hamnar i fängelse och det går ut för, så börjar samma personer spekulera i vad som hände i ens barndom. De fördömer och undrar varför man gjorde si eller så. Det är en sak jag har lärt mig här i livet. Jag föddes i Helsingfors. Min pappa var företagare och vi bodde på Brändö. Efter pappas död flyttade jag med min mamma och storebror till Stockholms förorten Bro på min 6-årsdag. Där började jag i skolan i en finskspråkig klass. Jag var invandrare och hamnade ofta i slagsmål. Jag hade kort stubin. Skolan gick så där. Men på gymnastiken var jag bäst. Jag spelade fotboll tills jag var nästan 30. Jag har bara gott att säga om mamma. Hon lärde mig vad som var rätt och fel. Jag kan verkligen inte skylla min kriminella karriär på henne. Som ung hade jag också en väldigt bra relation till min storebror. Senare påverkades den av mina brott. Men jag hoppas att jag en dag ska kunna gottgöra honom för alla problem jag ställt till med. Som invandrare lärde jag känna andra invandrare och fick kompisar bland dem. Jag och mina 5 bästa kompisar bildade ett gäng som så småningom började begå brott. Då såg vi oss i och för sig inte som något gäng utan bara som polare med samma intressen och bakgrund. Dessutom var alla faderlösa. Det var ingen som frågade efter oss, gav oss råd eller höll oss i tyglarna. Vi bröt oss in i villor och butiker. Larmsystemen var patetiska. Sverige var oskuldsfullt som ett barn. Vi öppnade kassaskrinen i butikerna och tog alla lotter. Jag har skrapat 100-tals lotter men bara vunnit småsummor. Eftersom vi inte åkte fast så fortsatte vi med brotten. Alla svenskar minns var de befann sig när de fick höra att Palme hade blivit mördad i februari 1986. Så även jag. Jag var bara 15 då och i full färd med att försöka öppna kassaskåpet i en restaurang i centrala Stockholm tillsammans med Kent och Hannu. Vi hade tagit oss in i restaurangen från taket. Plötsligt hörde vi polissirener från alla håll. Vi trodde förstås att polisen hade kommit för att plocka in oss och flydde hals över huvud. Fan vad många polisbilar de skickar för ett inbrott, tänkte vi och lubbade som dårar. Nästa morgon såg vi tidningarna och på nyheterna och var lika chockade som alla andra. Vi funderade på om vi kunde ha sett något som hade med mordet att göra. Vi hade ju dragit omkring på stan hela kvällen och morgonen. Men vi kunde inte komma på något. Hur som helst, Första rånet. Vid den tiden var vi 5 snubbar i gänget. Vi visste inget om Stockholms undre värld. Vem som gjorde vad, vem som bestämde och allt det där. Det var först några år senare, när jag fått min första dom och muckade från kåken. Då var jag ju redan en vuxen karl, som min karriär sköt i höjden. Då hade jag ett grundmurat rykte. Jag var en hård men schysst snubbe. Jag hade dragit in mycket stålar och var en ledartyp som hade lätt att komma överens med folk. Av någon anledning uppfattar folk mig som sympatisk och vill vara min vän. Men anyway. Vi bestämde oss för att genomföra vårt första rån och planerade det ihop. Då visste vi inget om värdetransporter och sånt. Allt det där låg fortfarande långt fram i tiden. Men vi visste att posten hade pengar. På den tiden var posten som en bank. Vi visste att någon i postpersonalen brukade komma med en väska med pengar. Och planen var att stjäla en sån. Vi visste uppriktigt sagt inte ett skit om någonting. Vi hade kollat på film och visste hur de gjorde där. Resten fick vi lösa med bondförnuft. Alla fattar ju att man ska vara maskerad. Kolla var det finns kameror och alltid ha handskar på sig för att inte lämna fingeravtryck. Då visste vi ännu inte vad DNA var för något. Polisen hade inte börjat använda sig av DNA-prover och sånt där. Men självklart skulle vi köpa svarta träningsoveraller och luvor och handskar. Konstigare än så var det inte. Posten vi hade valt ut låg i en förort ganska nära där vi bodde. Så vi kände till alla flyktvägar och hade dessutom en lägenhet där vi kunde gömma oss efter rånet. Vi bestämde oss för en helt simpel stöt. Vi visste när postbilen skulle komma och att postkillen hade en svart värdeväska. Planen var att gömma sig nära platsen där postbilen skulle stanna och hoppa fram med våra vapen. Sen skulle vi rycka åt oss väskan, springa till bilen och köra till en avsides belägen parkeringsplats för att byta till vår egen, lagliga bil. Den skulle vi lämna på parkeringen utanför lägenheten. I lägenheten skulle vi lägga alla kläder och skor i en väska och sen skulle någon gå ut i skogen och bränna dem. Det var inte knepigare än så. Det svåraste var att göra verklighet av allt snack. När det var dags att genomföra stöten insåg jag att vi inte behövde 5 man. Det var ett gig för 3. Vi bestämde att jag och 2 av mina kompisar skulle göra det. Klockan 4 på natten stack vi ut. Jag och min polare fattade posto bakom containern på postens gård. En av oss väntade i närheten i en stulen bil där han kunde se när postbilen kom. Han hade en automatkarbin som jag hade stulit när jag gjorde värnplikten som beredskapssoldat i Stockholm. En natt stal jag 5 AK-4-gevär. Jag misstänktes för stölden, men det saknades tillräcklig bevisning, så de fick nöja sig med att skicka hem mig. Vapnet hade vi med oss ifall polisen skulle dyka upp. Då skulle min kompis ha kunnat skjuta i luften som varning. Som tur var sågs inga snutar till. Vi väntade på bilen och alla var fokuserade på det vi måste göra. Där satt man som i sin egen värld och darrade lite. Morgonrusningen hann börja innan vi såg postbilen komma. När en man klev ur bilen med en väska visste vi att det var dags. När jag slet ner luvan över ansiktet kändes det som att jag gick in i trans. Jag såg bara postkillen och hans väska som i en tunnel. Även om det stått 100 poliser runt omkring så skulle jag inte ha sett dem. Jag sprang bort till mannen, visade mitt vapen och ropade "Ge hit väskan!" Han reagerade som de brukar, med chock och stora ögon. Ingen har någonsin försökt göra motstånd. Alla stillnar till och bara stirrar. Jag fick säga åt honom igen. Han kunde inte riktigt begripa vad som pågick. Sen var det bara att ta värdeväskan, rusa tillbaka till bilen och följa flyktvägen som vi hade planerat på förhand. Det var ingen som såg oss. Till sist gick vi den korta biten till den lagliga bilen, körde till den överenskomna parkeringsplatsen och lämnade bilen där. Väskan med pengarna lämnade vi i bilens baklucka. I lägenheten väntade våra andra polare på oss. På eftermiddagen packade vi alla kläder i en väska och en snubbe gick och brände upp dem. När han kom tillbaka gick vi för att hämta värdeväskan från bilen. Den låg i en hockeytrunk. Hur i helvete ska vi få upp den, tänkte vi. Den kommer säkert att sprängas om vi öppnar den. Plötsligt slog det mig att det kanske satt någon spårningssändare i den. Vi hade inte undersökt väskan överhuvudtaget. Det var ju lite sent påtänkt nu när vi redan satt i lägenheten med den förbannade värdeväskan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Två. Maffiagubbar. Nu kan det vara läge att berätta lite om maffian, eftersom vi behövde deras hjälp för att öppna väskan. De var italienska gubbar med restauranger i Stockholm dit alla gick. Jag hade hört talas om dem och även träffat på dem när jag var yngre. När jag tog den där väskan var jag 20 och de gillade att jag kom till dem. Jag hade gjort ett lyckat rån och hade stake nog att fråga om de kunde öppna väskan åt mig. Efter det tog de oss under sina vingar och började hjälpa och coacha oss. Då visste jag ännu inte att de tillhörde den italienska maffian och familjen Bonanno, eller ens att det fanns maffiasnubbar i Stockholm. Det var det inte många som visste på 90-talet. Skillnaden mellan dem och jugoslaverna och andra kriminella är att italienarna arbetar under radarn. Det ingår i deras identitet att ingen ska veta vad de gör, vad de har för regler, vad de äger och vem som gör vad. Allt stannar inom familjen och de har som en andra front utåt. Ju mer man figurerar i nyheterna, desto mer problem får man. Låt oss tillfälligt ta ett skutt 8 år framåt till tiden då jag lärde känna dem ordentligt. Det hände när jag muckade 1998 och verkligen skapade mig ett namn i Stockholms undre värld. Alla där visste vem jag var. Då hade jag utfört flera rån och suttit av ett långt straff och gjort allt möjligt även på kåken. När jag blev utsläppt 1998 kom en italiensk gubbe fram till mig och frågade om jag ville vara deras frontman i Stockholm. Familjen skulle jag förstås aldrig ha släppts in i eftersom jag inte var italienare. Jag svarade att jag inte ville jobba för eller under någon annan. De skulle säkert ha tagit hand om mig. Jag skulle ha fått bra kontakter och en bit av kakan, men samtidigt skulle jag tvingats göra deras smutsiga jobb. Nu återvänder vi till mitt första rån och värdeväskan som skulle öppnas. Jag gick till restaurangen Bröderna Olsson. Krögaren Helge hade många järn i elden. Restaurangen gick bra, men ägde sig själva verket till hälften av de här maffiagubbarna. De hade alla sina möten där, och det var många tjuvar som gick dit och käkade även annars. Det var också Helge som rekommenderade mig. Han berättade vem som var vem och så vidare. Presenterade mig för de äldre herrarna, tjuvarna, och sa att även om jag var ung så var jag på väg uppåt och hade kriminella ambitioner. När jag pratar om gubbar så syftar jag på Helge, Roland och Steve. Steve hade varit en av de hetaste knarkhandlarna i Europa på 1970-talet. Han dog kring julen 2018 medan jag höll på med den här boken. När en yrkeskriminell börjar coacha någon yngre är han själv redan i den åldern att han har övergått till ekonomisk brottslighet. Den som håller på med rån och våld som ung börjar med åren allt som oftast ägna sig åt affärer och ekonomisk brottslighet eller åt knarkbrott. Så gick det ju även för mig. Det är förstås bra att känna en äldre kriminell med mycket erfarenhet som kan vägleda en och berätta vilka misstag man ska undvika. När jag kom med förfalskade dollarsedlar till Roland så sa han direkt att det inte var någon bra grej och förklarade varför. Så där hjälper de dig och ger råd om hur du ska placera dina pengar och så vidare. Men poängen är att de här gubbarna gör dig till en yrkeskriminell. De utbildar dig till brottsling. De bryr sig inte om att du hamnar på kåken. Det hör liksom till det här spelet och är en del av utbildningen. Alltså hur du klarar dig där inne och så vidare. Det som saknades i mitt liv var en far och någon som verkligen brydde sig. De här gamla brottslingarna vägleder och lär ju inte sina egna söner samma saker som de lärde mig. De sätter dem i skolan för att lära sig ett hederligt yrke. Jag vill själv hellre att mina söner blir poliser än kriminella. Jag rekommenderar inte det här livet till någon som har några som helst alternativ. Som yngre tyckte jag att coachningen var en bra grej. Men nu på äldre dagar inser jag hur dåligt det var. Som 20-åring hade jag ju inga möjligheter kvar till ett hederligt liv efter att gubbarna hade lockat in mig i den här världen. De berömde mig för hur bra jag hade varit som höll käften under förhöret. När man fick beröm trodde man ju att man var så jävla bra att brott var en toppen grej. Därför har jag själv varit försiktig med att ta med unga snubbar på stötar. Jag har sagt åt dem att plugga och göra något lagligt innan det är för sent. Och de får slösa bort sina liv på kåken. Några snubbar har jag ändå tagit med. Och det har gått så långt att det inte har funnits någon återvändo efteråt. Det finns inget sätt att ursäkta det. Jag har gjort samma skit som de där gubbarna gjorde med mig. Steve var på sätt och vis en av mina lärare. Senare insåg han att det här inte var något riktigt liv och ville att jag skulle sluta med brotten och börja leva ett hederligt liv. Men då var det redan för sent. Jag var långt hunnen och levde redan ett dubbelliv. Steve var lite som en surrogatfarsa för mig. Han har hjälpt och stöttat mig och försökt göra mig till en hederlig människa. Steves eget liv var tragiskt. Ett konkurrerande gäng försökte döda honom med en bomb i Libanon, men bomben dödade hans fru och barn istället. Han grät alltid när han pratade om dem. Jag lämnade alltså väskan på restaurangen, och när jag kom tillbaka efter ett par dagar så fick jag pengarna prydligt tvättade i väskan. Problemet var att gubbarna tog 20% för besväret, men det fanns inte mycket till alternativ eftersom de inte kunde öppna väskan själva. Det visade sig vara ungefär 1 miljon kronor och vi var eld och lågor. Ett par månader efter att jag kommit med väskan fick jag förfalskade dollar motsvarande ett par miljoner kronor från en av mina kontakter och tänkte att det var en bra chans för mig och mina kompisar att komma in i italienarnas gäng. Jag ringde till en av gubbarna, Roland, och bad att få träffa honom. Han kom och jag visade honom mina dollar. Roland tittade på dem och sa: "Gå inte med i det här. Det är ingen bra affär och du kommer bara få problem." Och jag var förståndig nog att lyssna på honom och lämna tillbaka pengarna. Lite senare fick jag höra att snubbarna hade åkt fast med sina pengar. Men gubben gillade mig och jag började hänga med italienarna. Mer om maffian och italienarna senare. Efter några jobb lärde gubbarna oss hur man öppnar väskorna. De borrade ett hål ute i väskans kant med en liten diamantborr. Därefter fylldes väskan med vatten och lades i frysen tills det var en enda isklump inuti. Isen skyddade pengarna från färgpatronerna. När väskan öppnades exploderade den, men pengarna skyddades av isen och färgades inte särskilt mycket. Efter det var det viktigaste att hålla pengarna blöta. Man la dem i en vanlig tvättmaskin med lakan och tvättade i 60 grader för att få färgen att släppa. En gång beslöt vi därför att öppna väskan själva. Vi fyllde ett badkar med vatten och jag ställde mig på väskan i badkaret. När min kompis skruvade upp skruvarna på väskans baksida och jag hoppade ner från den så, poff, sprängdes den. Vi öppnade den snabbt och la de grönfärgade sedlarna i vattnet. Redan där började färgen släppa lite. Sen la vi sedlarna i tvättmaskinen och tvättade dem rena. Om det blev lite färg kvar kunde sedlarna växlas i en valutaautomat eller skickas utomlands via en automat. Risken var bara att man fångades på en kamera. Eftersom jag bodde i Bro i norra Stockholm under min barndom och ungdom och kände till området så gjorde vi de flesta av våra första jobb i den trakten. Där fanns även Järfälla där vi rånade en Securitas-bil som hämtade pengar från stora köpcentrum. Vi hade stulit en Saab 900, som är den enda bil jag själv har lärt mig att stjäla. Trots att ingen av oss hade körkort behövde vi alltid ha en laglig bytesbil. Tiden innan rånet tillbringade vi i en lägenhet i Järfälla som vi hade lånat av en kompis. Där tog vi på oss rånarkläderna. Våra vapen var 2 9mm pistoler. Vi stod på parkeringen och oroade oss för att polisen skulle köra förbi, se oss och kolla vad vi hade för oss. Då skulle vi ha tvingats fly, för även ett rånförsök ger rätt långa domar, och det för ingenting. Till sist kommer Securitas-bilen, och när vakterna kliver ur hoppar vi ur bilen och tar väskan. Sen kör vi 3-5 minuter och byter till en laglig bil. Den är som alltid av en annan färg och modell än den första. Vi kommer till den avtalade platsen och lämnar bilen där och vapnen i bilen. Nyckeln lämnar vi ovanpå framdäcket. Därifrån beger vi oss till lägenheten och hoppas att allt gått vägen. Nästa dag tar jag med väskorna till gubbarna för att få dem öppnade och polarna sticker för att bränna kläderna och gömma vapnen inför nästa jobb. Allt är bra. Man mår bra och livet leker när man har pengar igen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.